الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في fortsätter att gå igenom kitab Bulugh al-Maram, kitab al-Jami', det sista stycket som handlar om karaktär. Och vi har talat om Tarhib min Masawi al-Akhlaq, där författaren nämner hadither som avskräcker från dålig karaktär. Och nu så säger författaren Bab al-Tarhib fi Makarim al-Akhlaq, kapitlet uppmuntran till god karaktär. Och som vi nämnde innan så gjorde då författaren så att han började med att nämna kapitlet som avskräcker från dålig karaktär och sen kapitlet som uppmanar till god karaktär. Kommer ni ihåg visheten bakom detta? Att för att få god karaktär måste man först rena sig från dålig karaktär. Det är rent logiskt. Och vi sa liknelsen, om du vill ha ett fint hus och ditt hus är stökigt, ska du börja med hänga upp inredning och köpa nya möbler eller ska du börja med att städa huset? Alltid måste du först rensa och städa huset från det som är dåligt och det som är skräp och sen stoppa in nya fina saker. Så samma sak är det med vår karaktär. Börja med att avlägsna och rena dig från dålig karaktär och sedan jobbar du på att förbättra din goda karaktär. Naam. Och författaren börjar med en väldigt viktig hadith som berättas från Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam sa alaykum bis-sidq, jag beordrar er att vara ärliga. Fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr, för sannoliken så leder uppriktighet och ärlighet till fromhet. Wa inna al-birra yahdi ila al-janna, och fromhet leder till paradiset. وَمَا يَزَالُ رَجُلُ يَسْتُقُ وَيَتَحَرَّ صِدْقًا حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا. Och en person är ärlig och strävar i att vara ärlig tills han skrivs hos Allah som en siddiq, en sanningsenlig person. وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبُ, och jag varnar er från lögn. فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِ إِلَى الْفُجُورِ, för sannoliken så leder lögn till synd. وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِ إِلَى النَّارِ, och synd leder till elden. وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّ الْكَذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا. Och en person ljuger och fortsätter att ljuga tills han skrivs hos Allah som en lögnare. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Naam. Och här finns en viktig tankeställare. Författaren börjar här att tala om god karaktär. Al-khuluq al-hasan, god karaktär. Och han nämner denna hadith som den första hadithen. Och det är en indikation på att det viktigaste karaktärsdraget som faller in under god karaktär, det är ärlighet. Uppriktighet och ärlighet. Och bland de värsta av dåliga karaktärsdrag är falskhet och lugnaktighet. Så ärlighet är bland de viktigaste av karaktärsdrag. Och här säger då profeten alaihi salatu wassalam alaikum bis-sidq, jag beordrar er med ärlighet, uppriktighet. Och alaikum är här ett påbud som tyder på att det är wajib. Det är inte rekommenderat eller det är uppmuntrat, nej. Det är ett måste att du ska vara ärlig. Jag beordrar er wujuban, att ni ska vara ärliga. Ni får inte vara falska och lugnaktiga. Och sen nämner profeten alaihi salam här att ärlighet leder till fromhet, till elbir. Och elbir är ett väldigt generellt ord som omfattar alla goda egenskaper. Så mashallah, ärlighet leder till allting gott. Det är grunden och nyckeln till all form av god karaktär och beteende. Uppriktighet och ärlighet leder till allting gott. Och denna fromhet, al-birr, leder i sin tur till al-jannah. Wa innal birra la yahdi ila al-jannah. Som Allah subhanahu wa ta'ala säger, innal abrara, de som har birr, innal abrara la fi na'im. Ja, de kommer att vara i en fröjd, det vill säga i paradiset. Så när man har birr så hamnar man i paradiset. Så ärlighet, mashallah, leder i slutändan till al-Jannah. Och han säger här i hadithen att en person är ärlig och kämpar i att vara ärlig tills han skrivs hos Allah som en siddiq. Och här nämner ulama en faida. Och det är att wa inna rajul la yastuqu. Han talar sanning wa yataharra sidq. Och han kämpar i att vara ärlig tills han blir en siddiq. Och han skrivs hos Allah som en siddiq. Nyttan vi kan ta här är att personen som är ärlig och alltid försöker att vara ärlig, för den personen kommer det att bli lätt att vara ärlig. Det kommer bli naturligt. Innan han kommer ha svårt att ljuga. Det blir att en del av honom, att han är alltid ärlig och han talar alltid sanning. För han har tränat sig själv i den här egenskapen. Han kämpar hela tiden, jätteharrasigt, att alltid vara ärlig och uppriktig. Och då blir det naturligt för honom. Jag ljuger inte, jag är alltid ärlig. Det här är så jag är, jag kommer inte ljuga, jag kommer alltid tala sanning. Som profeten sa alaihissalam, att han beordrade, det var Abu Darda tror jag, att alltid säga sanningen även om den är besk. Wa amarani an aqula al-haq walau kana murran. Men även om den är emot dig, säg sanningen. Och har ni tänkt på en sak? Varför ljuger folk? För de vill ha någonting. De vill undgå någonting. De vill inte klandras för någonting. De vill komma undan med någonting. Och det handlar ofta oss, eller handlar alltid om att få någonting eller skyddas för någonting med en människa, eller hur? Ett sammanhang, människor eller en individ, att man vill ha någonting som man ljuger. Man kryddar på lite för att man vill ha någonting. Eller man vill inte bli av med någonting som man ljuger för att komma undan, eller hur? Vad händer med hadithen? Att den som gör Allah arg på bekostnad av att göra människor nöjda kommer Allah att bli arg med. Det faller in under detta. Människan ljuger för att göra de andra nöjda. Men Allah blir arg av att du ljuger. Så det är på bekostnad av Allahs vrede. Så Allah blir arg med dig. Och se till att människorna blir arg över dig också. Subhanallah. Så att ljuga hör inte hemma i islam. Och därför säger profeten alaihissalam här: wa iyyakum wal kadhib. Och jag varnar er från att ljuga. För sannoliken så leder lugn till el-fujur. Yani allting ont och allting dåligt. Det öppnar dörren till att bli en ond och en dålig människa. Subhanallah. Och denna fujur leder i sin tur till elden. Och en person ljuger och fortsätter att ljuga tills han skriver hos Allah som en kaddab. Yani han blir en lugnare hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och samma sak här. Den som var ärlig kommer till slut göra det till en del av hans natur att vara ärlig. Och den som är falsk och ljuger kommer i slutändan att ljuga så mycket att det blir naturligt för honom. Och till och med, jag tror de säger, vad är det, svenskarna har ett ordspråk, att lögnare ljuger så mycket att han inte ens tror på sig själv. Eller han inte ens längre kan skilja på sina lögner och på vad som är sanning. Han bara ljuger och ljuger och ljuger. Men du sa ju sådär. Va? Sa jag? Ja, du sa det faktiskt. Aha. Så måste han hitta på någonting för att täcka den lögnen och så vidare. Det blir bara lager av mörker, av lögner. Subhanallah. Och han blir skriven som en lögnare hos Allah och hos människor. Blir han också känd som al-kaddab. Personen som alltid ljuger. Och Allah subhanahu wa ta'ala har i Koranen beordrat oss att vara ärliga. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Allah har sagt, troende, frukta Allah och var bland as-sadiqin. De ärliga. Och det kan också här betyda de uppriktiga. Och det är samma sak. Är man uppriktig, är man ärlig. Är man ärlig, är man uppriktig. Allah har sagt, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Och Allah azza wa jalla säger också, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Troende, frukta Allah och tala korrekta ord. Qawl sadid, yani korrekta, rätta ord. Och det mest rätta och korrekta ord är ärliga ord. Om de inte är ärliga så är de inte sedid. Då är de inte korrekta. Och vad är det då som händer när man är ärlig? Det finns många samarat, många frukter och många belöningar av att vara ärlig. Och här nämner ulema att hadithen nämner att han skrivs hos Allah som en siddiq. Och det indikerar på husnul khatima. Att han kommer att dö som en siddiq. Eller hur? Yani personen som är skriven hos Allah, han har den här titeln hos Allah att han är en siddiq. Och siddiq, det är nivån efter profet. Ni vet, i Koranen. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنَعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. Yani de som lyder Allah och sänder budet kommer att vara i sällskapet av dem. Allah visar sin nåd. مَعَ النَّبِيِّينَ, profeterna. وَالصِّدِّيقِينَ, och de sanningsenliga. وَالشُّهَدَى, martyrerna. وَالصَّالِحِينَ. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Så de har nivåerna. Profeterna, siddiq, shahid, salih. Så han hamnar i nivån efter profeten. As-siddiq. Och om personen är siddiq hos Allah Azza wa Jal, Allah har bestämt detta i al-qadr och skrivit detta, då indikerar det på att han inshallah kommer att dö som en siddiq. Han kommer att dö en god död. Så här finner vi en enorm belöning av att alltid vara ärlig och uppriktig. En annan stor belöning i att vara ärlig är att det kommer att korrigera ens gärningar. Allah Azza wa Jalla säger: "Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida." Som vi sa, frukta Allah och tala korrekta ord. Vad säger Allah sen? "Yuslih lakum a'malakum." Då kommer Allah att korrigera era gärningar. Så när du är ärlig så kommer Allah att korrigera dina gärningar. Yani det du gör kommer att bli bra. Att ljuga är tal, eller hur? Men det hänger inte ihop att en person ska bete sig jättebra och hans tal är lugnaktigt. Men när han är ärlig kommer Allah att korrigera hans gärningar. Så att det leder till att man gör bra saker. En annan faida, nytta med att vara ärlig, är att ens tal blir accepterat hos folk. Till skillnad från en person som ljuger, hans tal blir nekat av folk. Man tvivlar ständigt på vad han säger. För man vet att fulan, han är kebab, han är lugnare, han är en skojare. Och vad han säger tas med en nypa salt. Vi har sett honom ljuga flera gånger. Så honom går inte att lita på. Eller hur? Men när man är sadiq, eller vi har aldrig sett den här personen ljuga, halas, då kommer vi att lita på personen. Han blir en person som anförtros. Som Muhammad Ali Fattasana. Han är vår bästa förebild. Han var sadiq al-amin, eller hur? Sadiq al-masduq, sadiq al-amin. Till och med under jahiliya-tiden i Mekka så var han känd som Al-Amin, den pålitliga. Och då han ställde sig på berget första gången och han sa: "Ja Quraysh, vad skulle ni säga om jag säger att det finns en armé som är på väg att attackera oss bakom berget? Skulle ni tro på mig?" Då så sa de: "En kuffar. Ma jarrabna alayka al-kadhib." Vi har aldrig sett dig ljuga. Aldrig. Och det är 40 år innan han blir profet, har vi aldrig någonsin sett profeten ljuga, alaihissalam. Som han har. Och sen 23 år som profet har han inte heller ljugit. Än ett helt liv av ärlighet. Så han blev känd som as-sadiq al-masduq, den ärliga, den pålitliga. Så att det här är en nytta. Och därför säger vissa av as-salaf att det första straffet för en lugnare är att han tappar tillit. Än folk slutar att lita på honom. Han har straff i nästa liv, som vi nämnde, att det leder till elden. Men han har också straff i detta liv, då det gör att han tappar förtroende hos människor. Han blir en oärlig person som ingen vill lita på. En annan nytta med att vara ärlig är att Allah subhanahu wa ta'ala har nämnt att det endast är de ärliga som kommer att räddas från helvetet. Då Allah Azza wa Jal säger i Koranen: "Hada yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum." Detta är den dagen då de ärliga kommer att gynnas av sin ärlighet. "Lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar." Det är de som kommer att få paradis där det flyter floder under dem. "Khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu an dhalika al-fawz al-'azim." Surat al-Ma'idah. Så här nämner Allah Azza wa Jal på domedagen. Hada yawmun yanfa'u as-sadiqina sidquhum. Det här är den dagen då de ärliga kommer att gynnas av sin ärlighet. Och det här är jätteviktigt. På domedagen kommer du verkligen att gynnas av din uppriktighet och din ärlighet. Då du möter Allah Azza wa Jalla och du kommer att få paradiset. Vilket är den största av belöning. Mashallah. Och subhanallah. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, han säger en väldigt skrämmande sak. Han säger också positivt men också skrämmande. Han säger ar-rajul as-sadiq al-bar yadhhar ala wajhihi min nur sidqihi. Att personen som är from och han är ärlig, man kommer att se ljuset av ärlighet i hans ansikte. Den som är, yani yataharra sidq, han är alltid ärlig. Man kommer att se ljuset och skönheten av ärlighet i hans ansikte. وَبَحْجَةُ وَجْهِهِ سِيمَا يُعْرَفُ بِهَا. Och yani man kommer att se dessa spår och tecken på hans ansikte. وَكَذَلِكَ الْكَذِبُ الْفَاجِرُ. Och samma sak med syndaren och den som är lögnaktig. كُلَّمَا طَالَ عُمْرُ الْإِنسَانِ ظَهَرَ عَلَى ظَهَرَ هَذَا الْأَثَرْ فِيهِ. Och då säger han att man då kan se på en lugnare att han är en lugnaktig person i ansiktet. Och ju längre, ju äldre han blir, ju tydligare syns detta. Och han säger att en person kanske var vacker när han var ung, men han blir ful i ansiktet på grund av de synder han gör hela livet. Åren går i synder och lugnhet och falskhet, och hans ansikte blir bara fulare och fulare med åren på grund av de här synderna som han gör. Subhanallah. Så han säger yadhhar alayhi fi akhir umrihi min qubh alwajh ma atharuhu batinuhu walaks. Yani det kommer från hans inre som då återspeglas i hans ansikte. Och det här har också berättats från Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, som vissa ulema nämner, då han säger inna lil hasana la nuran. Att en god gärning ger människan ett ljus i hans hjärta och ger honom ett sken i hans ansikte och ger honom styrka i kroppen och ökar hans försörjning och gör att han blir älskad av människor. Och synden har ett mörker i hjärtat och sawadan fil wajh, och ett mörker i ansiktet, och försvagar kroppen och gör att man blir hatad av människor. Så synderna visar sig, eller hur? Ni vet svarta stenen i Mekka. Har den alltid varit svart? Vilken färg hade den? Den var vit, vitare än snö. Vad var det som gjorde den svart? Det var människornas synder. Så synder för mörker. Som han alla. Så goda gärningar lyser upp. Och därför är det viktigt att man har den här egenskapen. Och som han alla kom just på hadith. Det var Abdullah ibn Salam, den lärda mannen från judarna i Medina. Då han berättade om hur han träffade profeten alaihissalam första gången. Ni känner till berättelsen. Då profeten alaihissalam rider in i Medina. Första gången han kommer in i Medina. Och Abdullah ibn Salam har hört om honom. Han har aldrig sett honom. Och han sa فَرَأَيْتُ وَجْهُهُ وَعَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ وَجْهُ الْكَذَّابُ. Jag såg profetens ansikte, alltså första gången. Och jag såg direkt att hans ansikte inte var en lugnares ansikte. Eller direkt. Första intrycket, jag såg att han var ärlig på hans ansikte. Subhanallah. Så här är någonting som syns, yani, som märks. Och när det kommer till lugn, eller kedib, så är det från de stora synderna. Och vi nämnde ju innan att det är en hycklares egenskap, eller hur? Ayatul Munafiq. 3. Och den första är just då han talar ljuger han. Och därför så sa vissa av sahaba, som Abu Bakr, att lugn är inte förenligt med el-iman. De är inte förenliga, de hänger inte ihop. Så iman är förenligt med uppriktighet, ärlighet. Och nifaq, hyckleri, takvib, att förneka, är förenligt med lugnaktighet och falskhet. Må Allah skydda oss. Amin. Vi går vidare till nästa hadith. som berättas av Abu Huraira radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam säger: "Iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna akdhabul hadith." Muttafaqun alayh. Jag varnar er för misstankar, för misstankar är sannoliken det falskaste av tal. Den här hadithen har vi nämnt för inte så länge sedan i kapitlet om dålig karaktär. Men författaren repeterar här hadithen. Dålig karaktär, att gå misstänkliggöra folk och tro dåligt om folk. Och då är det här som att han indikerar på motsatsen. Att från god karaktär är husnuddan, att tro gott om folk. För han nämnde det här under god karaktär. Då förstår man motsatsen. Att från god karaktär är att man som muslim tror det bästa om sin broder. Om det inte finns indikationer på att personen yani, förtjänar att misstänkliggöras. Som vi nämnde exempel på. En person syndar, han står och dricker alkohol. Det är klart du tror dåligt om personen. Att han dricker alkohol, för du ser honom göra det. Eller du ser honom bära på en flaska alkohol och han ska ut på en fredagkväll. Det är klart du tror dåligt om personen. Han har satt sig själv i en sån sits. Men du ser en oskyldig muslim. Det finns inga indikationer som helst på att man ska misstänkliggöra personen. Annars då ska vi tro gott om personen. Och då kan man inte gå och säga att han är säkert på väg till ett dåligt ställe. Ja, han har dåliga avsikter och så vidare. Han ska säkert gå och synda. Nej, allas, vi dömer inte folk baserat på vad som finns i hjärtat. Vi dömer folk baserat på det yttre. Så grunden är att man ska tro gott om sina bröder och sina systrar. Vi går vidare till nästa hadith som berättas från Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Där han säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam säger: "Iyakum wal julusu bit-turuqat." Jag varnar er för att sitta vid vägarna, vägkanten. Och då så sa vi Rasulullah, ma lana budd. Vi måste sitta vid vägkanten. Och då så, namn, för att vi sitter där och pratar med varandra. Och då så sa profeten alaihissalam, om ni då måste sitta, fa'atu tariqa haqqahu, så ge vägen dess rätt. Och då så sa de, ja Rasulullah, eller de sa, vad är dess rätt? Och då så sa han att ni sänker blicken, inte stör folk, besvara salam, påbjuder det goda och förbjuder det onda. Muttafaqun alayh. Nah. Sahaba radiyallahu anhum bodde i väldigt simpla hus. De bodde inte som hus som vi gör idag. De bodde väldigt trångt. Och därför kunde det vara väldigt påfrestande att sitta hemma. Redan du kanske har barn, barn, fru och liknande som redan är i det trånga huset och så ska du också sitta där. Så man vill komma ut. Det är naturligt. Och var ska man då vara någonstans när man kommer ut? Det är inte så att det fanns överflöd av platser att umgås på. Utan det var kanske att vara i moskén, vara i marknaden. Eller att man sitter utanför husen vid vägkanten. Det blev som ett logiskt resultat av att man vill komma ut. Vi måste sitta, vi måste samlas och sitta och prata med varandra. Och då så sa profeten alaihissalam, okej, om ni måste, då ska ni ge vägen dess rätt. Och så nämnde han fem saker som man ska tänka på då man sitter vid vägen. Och då har nämnts i andra hadither 8 saker till. I flera andra hadither som Ibn Hajar al-Asqalani har samlat alla dessa 13 egenskaper som man ska ha, som är från vägens rätt. Och vi ska nämna alla 13 inshallah ta'ala. I denna hadith nämndes då den första skyldigheten som man har när man sitter vid vägen, och det är att sänka blicken. Som Allah har sagt i Koranen, säg till de troende männen att sänka från deras blick. Och säg till de troende kvinnorna att sänka från deras blick. Gärna att inte kolla på det som är haram. Sitter man vid vägen, och grunden är att kan man sitta i ett café eller man kan sitta på en restaurang, man kan sitta på någon plats där det är bättre, man inte sitter på vägen, så är det bättre. Men ibland man kanske tar någon stol och man sätter sig vid vägen. Då har man de här skyldigheterna att tänka på. Och den första är då att sänka blicken. Och inte sitta och kolla på alla snygga tjejer som går förbi. Eller tjejerna sitter och kollar på alla killar som går förbi. Utan man sänker blicken. Och det här är någonting som inte är speciellt enkelt. Och därför kanske det är bättre att inte sitta vid vägen. För det är en fitna, det är en prövning. Men om man nu måste, så ska man sänka sin blick. Den andra är keful adha, att inte störa folk. Och då säger ulema, det är fysiskt och verbalt. Yani fysiskt, att du till exempel du har en trottoar som är trång. Och vi ställer ut 5-6 stolar mitt i trottoaren där folk ska gå. Och så kan folk inte gå, de måste gå ut på vägen, bilar kör och så vidare. Är det schysst att göra så? Då har man inte gett vägen dess rätt, då har man stör man folk. Och det är inte tillåtet i islam att störa, besvära folk, bekymra folk. Det ska du inte göra. Så stör inte folk. Du sitter och spelar någonting högt ljud. Ja, ni beter dig dåligt. Kanske gör någonting som luktar. Vissa sitter i muslimska länder och röker shisha, den här vattenpipa. Och det bara kommer rök. Lyssnar på hög musik och sitter och skriker och skrattar och liknande saker. Igen, de besvärar folk. Det här är inte tillåtet. Eller att de gör det verbalt. Att de sitter och snackar skit om alla som går förbi. När du går förbi, då hör de snacka, där kommer Fulan, där kommer Motawa, där kommer han. Ja, som du hör alla dessa baktal som de säger bakom ryggen. Sitter och liksom, pratar om allt och alla. Det är inte heller tillåtet. Den tredje är raddus salam. Att man besvarar assalam. Någon säger till dem, assalamu alaikum, då besvarar man wa alaikum assalam. Och som vi gick igenom innan, det är wajib att en besvarar och sunna att alla besvarar. Eller flera besvarar. Den fjärde och femte, att man påbjuder det goda och att man förbjuder det onda. Al-amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Men när man sitter där på vägkanten kommer man att se mycket saker som är fel. Folk som gör saker som är haram. Men då ska man rätta till dem så gott man kan. Prata med folk, ge råd, nasiha, påbjuda det goda och förbjuda det onda. Som ni hör, det här är inga lätta saker. Ja, sitter du och du ska ta på dig det här ansvaret, då kanske det är bättre att inte sitta vid vägen. Men gör du det, så har du de här skyldigheterna. Och lägg till de andra 8 som har nämnts. Det är irshad och sabil, som har nämnts i en annan hadith. Att vägleda den som söker vägvisning. Är det någon kommer dig och frågar, vart ligger affären? Vart bor den här mannen? Och du vet var han bor. Då måste du gärna visa personen vägen. Det är din skyldighet i islam att då visa personen vägen. Wa tashmitul atis, att göra dua för den som nyser och säger alhamdulillah. Wa ighathatul malhuf, och att hjälpa den nödställde. Yani du sitter där på vägen med dina kompisar och någon kommer springandes och säger hjälp mig, han jagar mig. Någon kommer med en kniv eller någonting. Då måste du hjälpa personen. Du måste ställa upp och hjälpa personen. Al-i'anatu 'ala al-mahmula. Också att du hjälper folk som behöver hjälp med att bära någonting. Har också nämnts i hadithen. Att du hjälper någon med att bära saker och ting. Och sen nämndes det en hadith, dhikrullahi kathira. Att minnas Allah mycket. Och en annan hadith, hidayatul dal. Och det är nästan som den första. Att få den som gått vilse att hitta rätt. Wa ifsha och salam, och att sprida salam. Den första var att besvara salam. Här är att sprida salam. Så här har vi. Och den sista. I'ana till madlum. Att hjälpa den förtryckte. Och Ibn Hajar har samlat alla dessa 13 egenskaper som man då ska ha när man sitter vid vägen. Wallah alam. Men här ser man också att en muslim, vart han än befinner sig, gynnar folk, hjälper folk. Sitter inte bara och, som man säger, då tuggar och hänger. Och han är en börda för samhället. Han gör ingenting och han kanske till och med skadar folk, stör folk. Han är liksom ett bekymmer. Nej, han är den som sitter vid vägen och hjälper folk. Visar folk vägen, vill ha hjälp att bära. Akta, du kan halka. Såna här saker, mashallah. Dags att be, jalla Allah, går och be. Och så vidare. Påbjuder du goda. Du slutar röka, det är inte bra att röka och så vidare. Tänk om alla skulle göra så här. Det skulle, mashallah, bli väldigt stor skillnad på våra samhällen. Wallah al-musta'an. Sen nämner författaren nästa hadith, hadith Muawiya radiyallahu anhu. Där han säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam säger: Man yuridillah bihi khayra yufaqihu fiddin. Den som Allah vill gott kommer han att ge förståelse i religionen. Berättade av Bukhari och av Muslim. Och det finns ett tillägg också i hadithen. Man yuridillah bihi khayra yufaqihu fiddin wa innama ana qasimu wallahu mu'ti. Och jag, yani Muhammad, är den som delar och Allah är den som ger. ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. Och det kommer att finnas från denna umma en grupp som står upp på sanningen, och de kommer inte att skadas av de som trotsar dem tills det att Allahs beordring kommer. Ja, mashallah. Kapitlet handlar om god karaktär. Och då säger här författaren, hadithen, den som Allah vill gott kommer han att ge förståelse i religionen. Här finner vi ett samband mellan god karaktär och kunskap. För vad är god karaktär? Det är allting gott som islam har uppmanat till, eller hur? Och det är många goda egenskaper. Och för att ha dem och försöka implementera dem och efterleva dem, så måste man ha kunskap. Om någon är helt jahil, han kan ingenting om islam och hadither, om akhlaq eller någonting, då kommer det vara jättesvårt att efterleva de här goda kunskaperna, de här goda egenskaperna, eller hur? Men med kunskap, och han vet de här olika dygden av att vara generös, när ska man vara generös, hur ska man vara generös, faran att vara snål, vikten av att vara ärlig, faran av att ljuga, vikten av att vara modig, faran av att vara feg och så vidare. Han kan alla dessa karaktärsdrag, och han vet hur profeten Al-Islam var när det kommer till dessa karaktärsdrag. Han kommer att ha lättare att kunna förbättra sin karaktär, eller hur? Så kunskap är som nyckeln till god karaktär. Och al-jahl, yani ignorans och okunskap, är nyckeln till, eller man stänger dörren till, god karaktär, för man vet inte vad det är för någonting. Denna hadith är jätteviktig. Och det är en av de viktigaste haditherna när det kommer till att tala om dygden av kunskap. Och när man finner texter i islam som handlar om kunskap, belöningen i att söka kunskap, belöningen i att gå på en dars, belöningen i si och så, då handlar det alltid om islamisk kunskap. Jag ska inte komma och säga att den här hadithen handlar om matematik och fysik och geografi. Nej, det är bra att vara kunnig inom världsliga saker. Vi säger inte att man ska försumma skolan. Men dessa texter talar om islamisk kunskap. Därför sa han ju faqihu fi din. Han ger någon förståelse i religionen. Och det är underförstått att det handlar bara om islamisk kunskap i denna hadith. Så den som Allah vill väl kommer han att ge förståelse i religionen. Yufaqihu fi din. Och en viktig sak här, att han sa han kommer att ge honom förståelse i religionen. Al-fiqhu fi din. Och vart jag vill komma någonstans. Kunskap i islam, det är inte bara att memorera massa saker. Någon kommer och säger, han säger jag kan hela Koranen, jag har läst Sahih Bukhari, jag kan 1000 hadith. Men jag kan inte arabiska till exempel. Jag har inte studerat vad Koranen betyder, jag har inte studerat vad haditherna betyder. Det här är inte fiqh i din. Det är bra att han kan de här sakerna, men det är inte förståelse i religionen. Utan al-fiqh är här al-fahm, att ha förståelse. Du lär dig en ayah och du lär dig vad den betyder. Vilka lärdomar finns, vilka bestämmelser finns. Du lär dig en hadith, du lär dig vilka bestämmelser som finns. Det här är al-fiqh fi din, att ha förståelse i religionen. Och därför från domedagens tecken, som Abdullah ibn Mas'ud sa, att det kommer bli många khutaba, många qurra, wa få fuqaha. Yani de som är kunniga inom islam. Så han skilde här på den som kan Koran och den som håller en khutba med värsta fina arabiska och den som är kunnig inom islam. Men idag, så fort någon ser någon som kan Koranen, mashallah, han är alim, han är sheikh. Nej. Eller han har värsta khutban. Han kanske skrev ut det från internet igår kväll och han läste på den. Det gör inte honom till alim. Så man måste kunna skilja på dessa två. Al-faqih är al-alim, yani den som har förståelse i religionen. Så därför är det jätteviktigt att söka denna förståelse. Så som profeten Al-Islam gjorde dua till Abdullah ibn Mas'ud. Allahumma faqihu fi din wa allimhu ta'wil. Ja Allah, ge honom förståelse i religionen och lär honom förklaringen av Koranen. Ta'wil. Så handlar det återigen om al-fahm, att ha förståelse. Så den som Allah vill väl kommer han att ge förståelse i religionen. Och den här hadithen, ja ikhwa, tyder på en jätteviktig sak. Den Allah vill väl, men yuridillah bihi khayra. Han sa inte den Allah vill väl i dunya. Den som Allah vill väl i hans religiösa kunskap. Den Allah vill väl i nästa liv. Utan den Allah vill väl.
generellt mutlak, den som Allah vill väl i allt, kommer han att ge förståelse i religionen. Så underförstått av hadithen att den som har förståelse av religionen är en person som Allah har velat väl. Vill du att vara från de som Allah vill väl, så ska du söka kunskap. Hänger ni med? Och som han alla skrämmande, vissa ulema säger motsatsen. Yani ett tecken på att en person är jahil, eller att en person är jahil, okunnig, är ett tecken på att Allah inte velat honom väl. Är det inte skrämmande? Det är helt underförstått av hadithen, eller hur? Nej, att vilja någon väl, eller khair, det kan vara relativt. Allah har gjort honom till muslim, det är khair, mashallah. Men vi talar här om al-khair al-kamil. Allah vill honom det ultimata goda. Det är då han ger honom kunskap och förståelse i religionen. Subhanallah. Och ja, ikhwa, det här är också någonting som är en tankeställare. Och det är att om du kollar på världens, vad är det, 1,6 miljarder muslimer. Ja? Hur många av dem är kunskapssökande? Hur många av dem har förståelse i religionen? Det är väldigt få, eller hur? I den här staden vi kanske har några 100 000 muslimer eller mer. Hur många har förståelse i religionen? Hur många är från denna hadith som söker kunskap och försöker närma sig Allah med att bli kunniga inom religionen? De är extremt få, eller hur? Så man ska försöka vara bland dessa få människor som får ta del av den här stora belöningen att Allah vill personen väl. Eller hur? Och därför uppmanar jag alla att alltid vara kunskapssökande. Att alltid söka islamisk kunskap. Och det betyder inte att jag säger till er att ni måste bli ulema. Nej, men lär er religionen. Ja, ni var allmänbildade inom islam. Walla, det är pinsamt. Någon har varit muslim i flera år, han kan inte göra wudu korrekt. Han kan inte göra salat korrekt. Han kan inte läsa Koranen. Han har inte studerat aqida, tawhid och iman. Det är pinsamt. Han kan inte sira. Vi frågar honom basic. Yani vilket år föddes profeten alaihi salam? När blev han profet? Vad hette hans fruar? Vad hette hans barn? Kanske, jag kan inte. Det är pinsamt, eller hur? Och det här är så grundläggande kunskap som alla borde kunna. Så att man alltid försöker lära sig. Och alhamdulillah, Allah azza wa jalla har idag underlättat för oss att lära oss islam. Förr i tiden var det svårt. Du bodde i en by, det kanske fanns en Koran i hela moskén. En Koran i hela moskén i byn. Vill du ha Koranen, du fick gå och skriva av den. Om du ens var så lycklig att du kunde få tag på papper och penna. Ha? Hänger med på den tiden? Det var svårt. Någon, mashallah, han kom med en bok, en islamisk bok. Han lånade ut boken till någon sheikh. Sheikhen får skriva av boken. Eller låna boken och läsa den eller med tillbaka. Idag, mashallah, du laddade en app på mobilen. En app, 1000 böcker, jag vet inte vad. Alla hadither i en app, eller hur? Du bara skriver ett ord, alla hadither kommer. Den sahih, den da'if, förklaringen på hadithen. Eller hur? Superenkelt. Alla böcker finns tryckta. Ja, finns bara beställa på internet. Finns ljudböcker, det finns tusentals föreläsningar med ulema du kan lyssna på. Eller hur? YouTube, Koran, tafsir, allting finns. Men bristen finns hos oss. Att vi inte lägger den här en timme, två timmar om dagen att försöka lära oss religionen. Och det borde vi göra. Och som vissa ulema sa till oss, varje dag du inte lär dig någonting är en förlorad dag. Eller varje dag som går i ditt liv där du inte lär dig någonting nytt är en förlorad dag. Ni khasara. Är det inte så? Så man försöker varje dag lära sig någonting nytt. Som Imam Ahmed sa, att kunskap ska sökas från vaggan till graven. Eller vissa frågade honom, hur länge ska vi söka kunskap? Är ni när eller färdigt? Och då så sa han, från vaggan till graven. Så ditt islamiska kunskapssökande ska aldrig ta slut. Man ska alltid kämpa i att försöka utbilda sig. Och vem av oss skulle gilla att bli kallad för jahil? Ja jahil, ja jahil. Skulle vi inte ta illa upp, eller hur? Någon säger till dig, du ignorant, du okunnig. Alla tar illa upp. Trots att man är jahil tar man illa upp. Är det inte så? Men om du blir kallad, ja, sheikh, alim, mashallah, du kan mycket om islam, alla blir glada. Även om man inte kan någonting alls om islam. Är det inte så? Det är så. Så
Det här tyder på hur viktigt det är att vara kunnig inom islam. Och subhanallah, jag kan prata hur länge som helst om kunskap, men en farlig aspekt av att vara okunnig är att man blir ett lätt byte för shaitan. Han kommer och gör wiswas i ditt huvud och du blir förvirrad. Är det inte så? Han kommer med massa tvivel, du blir förvirrad, du blir svag i din iman och så vidare. För att du är okunnig. Om du har kunskap, säg bara, han kommer med wiswas och säger, det här är svaret, stick härifrån. Du vet direkt att han kan inte påverka det. Därför det finns inga ulema som har wiswas. Alltså problem med wiswas. Det är direkt shaitan, han har ingenting att hämta hos dem. De kan direkt besvara hans tvivel. Är det inte så? Och samma sak idag, vi får också wiswas från shayatin al-ins. Det är människor som gör wiswas, men kommer med onda anklagelser om islam. På jobbet, i klassrummet, i media. Och säger att ni muslimer är så, ni muslimer är så. Då måste man kunna försvara sig. Hur ska du försvara dig om du är jahil? Det funkar inte, eller? Bland de bästa saker vi kan göra i detta liv är att göra da'wa, kalla till Allah. Kan du göra da'wa om du är jahil? Vad är det du ska kalla till? Faqid shay la yu'ti. Du som inte har något kan inte ge någonting. Så återigen, måste ha kunskap. Genom kunskap är nyckeln till allting. Och när du söker kunskap, du kommer närmare till Allah azza wa jall. Och därför så sa profeten alayhi salatu wasalam att det som går en väg för att söka kunskap för Allah kommer att underlätta för honom vägen till paradiset. Din väg i detta liv blir enkelt. Allah tar bort bekymmer, problem. Du dyrkar Allah på ett bättre sätt. Din aqida, din iman blir starkare. Din dyrkan blir starkare. Din dyrkan blir också enklare. Det är också en sak som många inte vet. När du är okunnig, saker blir komplicerat. Du gör saker haram för dig själv som inte är haram. Du gör kanske wudu och salat på ett sätt som inte är korrekt. Hade du haft kunskap hade det varit enklare. Är det inte så? Så subhanallah, kunskap underlättar allting. Och speciellt viktigt är det att söka islamisk kunskap i den här tiden där folk inte gör det. Folk har vänt sig bort från kunskap. Nu det handlar om tv-spel, det handlar om sociala medier, Instagram, jag vet inte vad. Men att söka kunskap, de som gör det, de är få. Och de som är okunniga, de är många. Som det har nämnts som domedagens tecken. Min ashrat i sa'an yabuthul jahl. Att folk kommer att bli okunniga. Det är från domedagens tecken. Att folk kommer att bli okunniga, som det finns i Bukhari. Från domedagens tecken är att Allah kommer ta dem lärdas liv. Ulema kommer att dö. Yaqillul ilm. Subhanallah. Att folk kommer att ha okunniga ledare till sina religiösa ledare. Okunniga människor till sina religiösa ledare. Det är också från domedagens tecken. Så behovet av att lära sig är enormt. Och speciellt i den här tiden som vi sa, där det är enkelt att studera och också enkelt att sen kalla till islam. Massa människor idag accepterar islam. Hela tiden, varje dag, folk blir muslimer. Folk som är födda muslimer men halkat vill komma tillbaka till religionen och lära sig religionen. De behöver också kunskap. Är det inte så? Så behovet av kunskap är enormt. Och som vi sa innan, alla tvivel, innovationer och bid'a och felaktigheter som sprids om islam är också otroligt många. Då blir också behovet av att tillbakavisa dem ännu större. Vilket är, som ulema har sagt, den största jihad. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. Allah säger i surat al-Furqan, strid mot dem den stora jihad. Och den här versen uppenbarades i Mekka. I Mekka hade muslimerna inte blivit beordrade att göra jihad, att ta upp vapen, att försvara sig. Så vad menas med att strid mot dem den stora jihad? Med kunskap, med hujja, med bilbayyina, med argument, med bevis ska du knäcka dem. Kalla dem till islam, men du ska strida mot dem med sanningen. Det kräver återigen kunskap. Så Allah, Allah, ya ikhwa, ya akhawat, att vi måste lära oss islam, vi måste studera islam. Läsa böcker, lära oss Koran, lära oss arabiska, lyssna på föreläsningar och försöka ta in lite grann varje dag. Och ni kommer att se, kunskapen i islam är stor, men alhamdulillah, man börjar greppa lite här och där. Och det går framåt, yani. Förstår ni? Så att man måste på något sätt börja gå den här vägen. Och den här vägen, som vi sa, som leder till Jannah, det kan också vara metaforisk. Det vill säga att du börjar söka kunskap. Genom att läsa böcker hemma, lyssna på föreläsningar hemma. Då har du gått en väg där du söker kunskap. Och Allah kommer att underlätta för dig vägen till paradiset. Subhanallah. Och i slutändan, vad sa profeten i den hadithen? Han sa att wa innal ulama warathatul anbiya, att de lärda är profeternas arvtagare. Wa innal anbiya lam yurithu dinara wala dirhama inma warathul ilm faman akhadha bihi akhadha bihadin wafir. Profeterna lämnar ingen guld eller silver efter sig. De lämnar kunskap efter sig. Det som tar kunskapen har tagit någonting enormt, någonting mäktigt, någonting stort. Och vem vill inte ha profetens arv? Om vi säger nu att den här miljonären ska dö, han ska lämna arv efter sig. Alla skulle vilja ha 1 miljon, 2 miljoner, 10 miljoner, eller hur? Alla vill ha. Tayyib, här har vi Rasulullah, alaihissalam, har lämnat ett arv efter sig som är öppet för alla. Det är inte begränsat till fulan och fulan. Det är till alla. Den som vill, det är bara att gå och hämta den. Finns i böckerna. Finns hos ulama. Men subhanallah, folk ändå, som i Nawawi säger, han sa la aqla liman taraka hada. Den som inte vill ta del av profetens arv, han har inget förstånd. Han är en majnun. Här, du säger profetens arv, qala Allah, qala Rasul, säger jag vill inte ha det. Det är majnun, eller hur? Uppenbarelse, meningen med livet. Subhanallah. Han vill inte ha det. Nej, vi måste försöka lära oss religionen så att vi narfa al-jahl, vi inte längre är okunniga, utan vi blir folk som har förståelse av vår religion. Nah. Vi tar en till hadith inshallah ta'ala, sen är vi färdiga. Vänligen ta hand om barnen. Abu Darda radiyallahu anhu säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam säger: "Ma min shay'in fil mizani athqalu min husnil khuluq." Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa sahahahu. Abu Darda radiyallahu anhu säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam säger att det finns ingenting tyngre på domedagens våg än god karaktär. Berättad av Tirmidhi och Abu Dawud. Och den är sahih. Mashallah. På domedagen kommer Allah azza wa jalla att lägga fram mawazin al-qist, rättvisans våg, som har två kiffa, en kiffatain, den har två vågskålar, en för att väga goda gärningar och en för att väga de dåliga gärningarna. Och där kommer vi då att få lägga fram de gärningarna vi har gjort i detta liv. Och här nämns i denna hadith att det tyngsta på domedagens våg är god karaktär. Mashallah. Och ni vet på den här vågen så måste den goda sidan överväga för att man ska hamna i Jannah. Eller hur? Och om den dåliga sidan överväger så är det kört. Då är det helvetet. Så vad är det då som fyller den goda vågskålen? Det är god karaktär. Och som ulema här nämner, hur kommer det sig att god karaktär kommer att fylla så mycket av vågskålen? Jo, för att god karaktär yani genomsyrar hela ditt liv. Hur du är mot din familj. Khayrukum khayrukum li ahli. Hur du är hemma, eller hur? Hur du är mot dina föräldrar. Birrul walidain. Vilket du kan fylla din dag med, eller hur? Hur du är rättvis mot dina barn. Det är också god karaktär, eller hur? Hur du ler, hur du pratar. Hur du är generös. Hur du är modig. Alla de här karaktärsdragen fyller våran vardag. Om du har god karaktär. Är det inte så? Och något som fyller din vardag gör du mycket av. Och det du gör mycket av kommer att väga tungt på domedagens våg, eller hur? Så god karaktär, det är inte någonting vi har 10 minuter om dagen. Vi har det på kvällen eller på morgonen. Nej, god karaktär är någonting som du ska ha hela dagen. Det är en egenskap du ska ha. Att du är en person som har husnul khuluq, god karaktär. Och har alla de här karaktärsdragen som man ska ha. Och det kommer att fylla din vågskål. Då kommer en fråga, vad är god karaktär i islam? Vad klassas som husnul khuluq? Vad säger ni? Det är samma som henne. Uppsala vatten. Vad är god karaktär? Nej, nej. Vad klassas som god karaktär? Generellt, allting som har nämnts som god karaktär i Koranen och Sunna. Allting som alla uppmanar till. Var ärlig, Ljug inte, skäl inte, hjälp folk, stötta folk, trösta folk, dölj folks brister, ge folk råd, överse, var förlåtande. Allt det här har islam uppmuntrat till. Då är det god karaktär. Okej? Och de lärde henne nu också vad som klassas som sunt förnuft i platsen eller tiden där man bor. Så länge det inte går emot islam. Okej? Vad som klassas som sunt förnuft, god karaktär på platsen där man bor. Så länge det inte går emot islam. Till exempel i Sverige att hålla upp dörren till den som kommer efter dig. Jag känner inte till att det här var nämnt i islam, att det är sunnah att hålla upp dörren. Men i Sverige är det god karaktär att hålla upp dörren till den som kommer in efter dig, eller hur? Går det emot islam? Nej, då är det god karaktär. Att ställa sig upp för en kvinna på bussen eller tåget. Jag känner inte till att det har nämnts något bevis konkret. Men det klassas i Sverige som sunt förnuft och god karaktär. Och det går inte emot islam, då blir det god karaktär att göra så. Hänger ni med? Det kanske faller in under att vara hjälpsam, att vara överseende och så vidare. Men just den här gärningen, att stå upp för en kvinna på bussen. Finns det någon hadith eller aya som handlar om... Nej, det finns inte vad jag vet. Men det är god karaktär, eller hur? Och då klassas det också islam som god karaktär. Så allt det här, mashallah, gör att människan kommer med tunga vågskålar på domedagen. Det fyller ens vågskål. Och därför har det nämnts i vissa hadither att en person uppnår med sin goda karaktär nivån av den som ber på natten och fastar på dagen. Yudrik, sahib husnul khuluq, menzilat al-qa'im, al-sa'im. Med din goda karaktär kan du uppnå samma nivå som den som står och ber frivillig bön på natten och fastar på dagarna. Yani den som ständigt gör det. Och du gör det inte, men du kan uppnå samma nivå som personen. Subhanallah. Så tänk er här hur god karaktär är viktigt. Och subhanallah, som ulema säger, vi kan avsluta med det. Att god karaktär kommer att underlätta för dig i livet och det kommer att öppna för dig så många dörrar. Och dålig karaktär, totala motsatsen. Det gör att du blir avskydd av folk och att dörrar i livet kommer att stängas för dig. Du kommer att få problem, du kommer att få motstånd, du kommer att få ovänner, du kommer att lämnas ensam, för folk tycker inte om den med dålig karaktär. Så är det bara. Folk, de kan härdas med dig på grund av arbete eller någon släkt eller någonting, men de tycker inte om det. Om du har dålig karaktär. Har man god karaktär kommer dörrarna att öppnas för dig. Subhanallah. Är det inte så? Att den som har bra akhlaq, han blir omtyckt, han blir älskad av folk, han får jobberbjudanden, han får erbjudanden för giftermål, han får massa förmånligheter på grund av hans goda karaktär. Och jätteviktigt också för oss muslimer här i väst, vi som bor här i Sverige, att vi också har god karaktär. Det är en av de bästa formerna av da'wa, att visa den islamiska karaktären. Profeten alaihissalam, han är vår förebild. Allah säger, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Du har sannoliken en förträfflig karaktär. Och hans karaktär ledde folk till islam. Det är också det som vi måste ha. Vad är det Sverigedemokraterna och rasister hakar sig upp på? Att muslimer inte har bra karaktär. Inte beter sig islamiskt. Att de ljuger, de är falska, de fuskar bidrag, de är kriminella, hit och dit. Eller hur? Det här är dålig karaktär. Det hör inte hemma i islam. Men om man har bra karaktär, det smittar av sig. Det gör att man blir omtyckt. Det får folk att öppna upp ögonen och säga att muslimer, de beter sig faktiskt bra. Ja. Vad är det som får dem att vara på det här sättet? Är det religionen? Då är religionen bra, eller hur? Och tvärtom. Beter vi oss dåligt, då blir det religionens fel. Trots att islam inte har något, har inte gjort någonting fel. Men det är så folk tänker, eller hur? Så bra karaktär är jätteviktigt. Vi kommer inshallah ta'ala fortsätta tala om detta nästa lektion. والله تعالى عالم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين